Välkommen till Publication the Pod. Det är jag som är Kristin.
Och Ida-Sofia här, och vi är här varje fredag för att leverera Brain Bubbles till er utbildande, inspirerande och lite knasigt och roligt innehåll. För att vår tanke är att ni ska få Brain Bubbles och prata om i middagsbordet i helgen, alltså Perfect Conversation Starters. Och inom det här konceptet så har vi byggt en hel plattform på publication.com, och vi finns också på Instagram och TikTok där ni kan få lite hjärnnötter eller daily fact nuggets som ni kan insupa i er kunskap. Och vi fortsätter, dagens avsnitt fortsätter vi på samma tema som förra veckan, och det är ju då about
time,
time, alltså om tid. Och idag ska vi prata om något så spännande som Anawanda-stammen, som inte har tid i sitt språk. De har alltså inte dagar, månader eller år.
Gud vad skönt. Aldrig behöver vara sen eller titta på klockan. Finns ingen tid.
Eller bli gammal.
Ja, nej. Och ska vi prata den gamla godingen Fröken Ur också.
Och sen ska vi dyka ner i, och det här får vi väl erkänna att vi haft lite ågren för, men om det här är tiden relativ, Einsteins teorier, och det är lite huvudvärksvarning här. Men vi ska försöka break it down to your publication style, alltså på ett lättsmält, underhållande och precis, roligt sätt. Så nu kör vi!
Nu kör vi!
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi börjar med faktarutan som vanligt, ifall det skulle vara så att någon inte hörde den från förra avsnittet. Tid är utvecklingen av händelser från det förflutna till framtiden. Det går att gå framåt i tiden, men inte bakåt. Och det här ska vi ju diskutera lite idag, om det faktiskt stämmer. Forskare tror att minnesbildning är grunden för människans uppfattning om tid. Vad är din relation till tidens gång, Ida Sofia?
Ja, den går snabbare och snabbare, tycker jag. Men som vi lärde oss i förra avsnittet då, så ska jag ju då göra mer nya saker, step out of the comfort zone, för att den ska gå långsammare. Men sen framförallt så tänker jag på en gång när tiden verkligen stannade för mig. Det var en väldigt traumatisk upplevelse. Jag var inne i en, faktiskt just en klockbutik.
Okay.
Och sen så bara, jag kan inte förklara hur det började, men helt plötsligt så liksom är det typ 3 män inne i den här butiken, och jag får en pistol riktad mot pannan.
Det här har du aldrig berättat.
Nej, det var ju lite traumatiskt då. Så det, jag blev mitt liksom in, det här var Göteborg vid Kungsborgsplatsen. I klockbutiken där, och då var det bara så här: everybody get down on the floor. Jag blev liksom så chockad över att ha en pistolmynning i pannan. Så jag bara,
men gud.
Det kändes som att tiden stod bara
still.
Stannade. Ja. Stod fullständigt still. Jag bara, det tar så lång tid för mig här nu att lägga mig på golvet. Så att min, alltså så här, vet, jag gick igenom alla scenarier i huvudet. Så här, min hjärna kommer splättra på väggen bakom. Alltså det var... Men det kan inte ha gått ner, alltså det måste ha gått så fort. Jag vet ju att jag var snabb ner på golvet och sådär. Men just det här då verkar ha att göra med den psykologiska aspekten av tiden och med vanemönster. Och att hjärnan har, när den har en struktur att hänga upp sig på, eller man är i sin vardag och man har gjort grejer. Men nu det blir lite filosofiskt då. Där. Ett avbrott i det här psykologiska mönstret där man helt plötsligt kastas ut i ett evigt rumsligt nu. Och det var verkligen så. Jag är här men jag är inte här. Nej. Liksom. Och just det har många rapporterat händer vid dramatiska olyckor. Att man har liksom den här formen av tidlöshet och
overklighetskänslor.
Och för mig så, jag var väldigt lugn i situationen. Och var så här, jag låg där på golvet och så sneglade jag på killen som låg bredvid mig. Och han var så här på väg att plocka upp en mobil, såg jag inne i fickan. Och jag bara så här, om blickar kunde döda liksom. Och sen så såg jag då hur det gick förbi. För jag hade liksom sett jag kunde snegla ut på gatan mot entrén. För jag hade ganska nyligen kommit in i butiken. Och då såg jag att folk liksom hade sett vad som hände. Men det blev sjukt obehagligt att ligga där när de klossade alla glasmontrar och liksom
allting. Jag kan tänka mig att det kändes som ett helt år bara. Det kanske tog det 5 minuter eller någonting. De måste ha varit snabba in och ut. Men...
ja, men alltså verkligen. Alltså, det måste ha varit så snabbt. Och så här, i efterhand, jag fattade att de inte var ute efter skadan. Och det var ju liksom ett råd. Men
fast det vet man ju inte sjukt... innan.
Nej, det vet saker man ju inte. Det är väl en nykter liksom. Analys efteråt. Men då gick jag i alla fall upp till min pappas kontor som låg efter. Och så totalt höll ihop det och sen bröt jag ihop totalt efteråt. Och då sa han just liksom, det är inte, min pappa är född i Ungern 1940, uppvuxen under brinnande andra världskrig. Så han har sett sin fair share och sen kommunismen och sådär av våld och dödligt våld och död. Och hans reflektion var just där, bara, du har aldrig utsatts för våld på det sättet förut. Och just att man hamnar i det här...
en livshotande situation också. Det är ju, det är ju inte varje dag man hamnar i en sån, så det är klart.
Nej, det är inte trevligt. Den här tidlösheten och overklighetskänslan är inte så nice.
Nej.
Du kanske har något lite lättsammare.
Men jag har inte alls något sånt här tungt. Jag visste inte det, att du har varit med om det här. Det är superhemskt. Nej, jag vad är min relation till tidens gång? Jag är tidsoptimist, kan jag väl säga. Jag tänker
nice,
att,
det är jag med.
Ja, jag är väldigt, det där gör jag lite snabbt. Och så många gånger faktiskt så klarar man av det rätt snabbt. Jag tänker ofta att om man pressar sig lite och liksom tänker att det bör gå på en relativt kort tid, då hinner man med mycket mer.
Nej, men jag är helt enig. Det är bara, det på något sätt löser sig. Och annars får ju de som väntar på en bara vänta helt
enkelt. Med det sagt så är jag inte en sån, hoppas jag nu. Jo, jag kan vara sen ibland. Men det här är lite intressant. Jag är väldigt ofta sen i privatlivet. Men inte i arbetslivet. Så sent i möten och så, det är jag inte. Men privat kan jag nog vara den här lite osköna som bara, alltid 10 minuter sen. Men då försöker jag alltid köra med den här, ja men fint, folk kommer sent eller? Hur kan det gå?
Ja, man kan ju köra den eller den... Ja, den akademiska kvarten, den får man nog bara köra om man är typ akademiker, jag vet inte.
Ja, det är ju så.
Men det var lite om...
vår relation till tiden.
Om det, men det kan ju vara bra då, så här, om man är tidsoptimist ändå, veta vad klockan är. Hur vet man vad klockan är?
Ja, men precis. Hur vet man vad klockan är och vad ställde man klockan efter innan atomuren? Vi var inne på det lite i förra veckans avsnitt, Greenwich Mean Time, som du nämnde. Och det är det årliga genomsnittet för medelsoltiden varje dag när solen passerar nollmeridianen vid Royal Observatory Greenwich.
Ja, jag tror jag hela förra veckan sa Greenwich Meridian Time, för jag tänkte väl på just den här meridianen.
Ja, men precis.
GMT, same.
Same, alla förstod. Och i huvudsak så är det ju då medeltiden är en klocktid snarare än soltid, som är astronomiskt då. Soltiden varierar ju under året eftersom tidsintervallet mellan solens korsning av en meridian ändrats. Men varje dag mätt med en klocka så har samma längd, alltså lika med den genomsnittliga medellängden av en soldag då. Se till om du inte hänger med här.
Ja, någonting med att, men det vet man ju att speciellt här uppe i Skandinavien så är det ju längre dagar på sommaren och tvärtom. Så att man tar någon form av medel där.
Precis.
Känns ju som en god idé. Det hade ju varit ganska jobbigt att sätta lunch klockan 4 på sommaren bara för att den ska vara mitt
det går ju inte.
När det är som ljusast.
Ja.
Eller inte när det är som ljuset, mitten av när det är ljus.
Precis.
Det är rörigt där.
Det är rörigt där, men vi kör på. Vi ska nog kunna reda ut det här med. Och det här är ju ett sätt att standardisera och reglera tiden så att vi alla kan veta exakt var klockan är för vår egen del eller för någon annans del eller plats. Som du var inne på, med tågen, så det inte blir det här röriga krock och dödsolyckor och allting.
Ja, men exakt, vi pratade om det förra avsnittet, att behovet av liksom tidszoner och så uppkom ju framförallt för att det blev en jävla massa tågkrockar, folk missade tågen för tiden var lokal överallt, så då... Det blev lite svårt då, helt enkelt.
Precis.
Att leva i en mer och mer global värld.
Och idag räknas GMT från midnatt till nästa. Och GMT står för, som jag nämnde innan, Greenwich Mean Time. Och det var från 1884 till 1972 så var GMT den internationella standarden för tid. Och även om det nu då har ersatts av Coordinated Universal Time, UTC, som du kanske har hört om, så är GMT fortfarande den lagliga tiden i Storbritannien på vintern. Och den användes av Royal Navy och BBC World Service och så vidare. Och Greenwich Mean Time är också namnet på den tid som används av vissa länder i Afrika och Västeuropa, inklusive Island, året runt.
Kan vi bara gå in lite snabbt på det här med sommar- och vintertid då? För att nu pratar vi om att GMT är den lagliga tiden i Storbritannien på vintern. Det har kommit ett direktiv i EU att vi ska sluppa sommar- och vintertid. Mm. Är du så här team vinter eller team sommartid?
Jag är nog inget team alls skulle jag säga.
Nej, för det är ju ett ganska, det är ett ganska modernt påfund det här med att man skulle ställa fram och tillbaka klockor. Vi har alltid haft vintertid tror jag det innan. Mm. Och sen började man väl på, alltså jag tror det var innan vi, inte ens innan vi föddes alltså. Alltså andra delen av 1900-talet då man började köra liksom sommartid och flytta fram. Mm. Men det här har ju då visat sig ha massa hälsoeffekter. Du vet, folk dör på ålderdomshemmen. Mm. Det är jättejobbigt med omställningar. Många med hjärtinfarkter dygnen efter.
Oj, det visste jag inte att det var så allvarliga konsekvenser. Jag trodde bara att det var...
Det är väl statistiskt sett ganska lite, men att det påverkar hälsan. Och det så här, jag vet ju när man ska ställa om en litet barn, liksom, att ändra klockan är ju skitjobbigt. Mm. Liksom.
Ja, det är jobbigt för en själv.
Och det vet man ju när det är när man reser. Då är det som att man gör en liten resa där varje sommar och vår. Och det är inget... En annan spännande sak är att de flesta dödsfall sker också mellan klockan 3 och 4 på morgonen. Jo. För att då är man så svagast.
Men det är inte det så här vargtimman också som kallas just mellan 3 och 4?
Jo, jag tror det. Det är ingen trevlig timma.
Nej, den timmen ska man undvika. Uff, och vara vaken. Eller, ja. Ja. Pass upp.
Ja, jag tar hellre spöktimman och vargtimman kanske.
Kanske.
I alla fall. Mm. Nej, men och nu då har man ju då bestämt i att man ska i Europa skippa det här med att ställa om klockan, så då ska varje land få välja då respektive om man vill ha sommartid eller vintertid, som jag förstår det. Jag vill ju verkligen ha sommartid. Jag vet inte, det är väl ingen fan som är uppe klockan 6 och mjölkar korna längre.
Inte så längre det, nej, precis. Eller jo, det är det ju, det får... visserligen. Det finns ju väldigt många som gör det faktiskt. Nu ska vi inte...
Nej, men nu har vi... Nej, de flesta tror jag har faktiskt mjölkrobotar.
Att, ja, det är sant.
Att korna går in och får sina där spenar tryckta av en maskin.
Ja, kanske.
Mm. Jag skulle säga, okej, om vi är diplomatiska, då vill säga så här, behovet för att gå upp klockan 6...
Är inte lika stort nu som då.
Nej. Och så att jag tycker då att man ska byta till... permanent sommartid, så att det blir ljus lite senare på dagarna. Men det är massa forskare som menar då att det är bättre för oss med vintertid. Men kan vi bara bestämma oss och vi får det ena.
Ja, det vore skönt att bestämma oss verkligen, för det är ju aldrig kul när man ska ställa om.
Och jag har hellre ljus när jag ska gå ut, alltså lite senare på dagen än på morgonen. Det är vad jag tycker, men jag är ju också en kvällsmänniska. Så
Ja, men då är väl jag lite samma team som dig då. Tror jag.
Ja, det är bra. Nu har jag övertalat dig. Hoppas jag övertalar alla poddlyssnare också. Så att så här, nu kör vi en kampanj sommartid. Permanent sommartid. Hur började det här med... Nu hoppar vi tillbaka. Ganska lång side note. Men hur började det här med GMT?
Ja, men det var inte förrän uppfinnandet av pendelklockan på 1650-talet som det var möjligt att räkna ut förhållandet mellan medeltid och klockan och soltid. Och det var John Flamsteed som kom på formeln för att omvandla soltid till medeltid. Och han publicerade en uppsättning av omvandlingstabeller i början på 1670-talet. Och strax därefter så utsågs han till den första kungliga astronomen. Och han flyttade därefter in i det kungliga observatoriet i Greenwich. Och han lät installera de här allra bästa pendelklockorna och ställde in dem på lokaltid. Och det här blev då GMT. Eller den genomsnittliga tiden då solen korsade meridianen vid Greenwich. Och till en början var Greenwich-tiden bara viktig för astronomer, men utvecklades senast då för mer standard.
Ja, och då tog man ju den sen när de här järnvägarna kom helt plötsligt. Mm. Eller, ja, det kallades väl London-tid i början och sen GMT. Men det uppstod ju ett behov liksom. Och det blir ju bara viktigare och viktigare det här med att hålla tiden. Och man hade ju då GMT fram till 1972 kan man säga. Och sen då bytte man ju då till UTC. Och jag tycker att det är lite förvirrande då att det heter, alltså Coordinated Universal Time borde ju egentligen vara CUT, men förkortningen är UTC.
Mm.
Och det är ju då för att det är den franskan då kastar de orden liksom. Mm. Det blir då...
De ska alltid krångla till det.
Universal Time Coordinator, alltså jag vet inte fasen. Men det är grunden för vår civila tid idag. Och det är den här 24 timmars tidsstandarden som hålls med då med väldigt, väldigt exakta atomklockor då som man kombinerar med jordens rotation. Och för att göra det ännu lite mer komplicerat så har vi då också International Atomic Time som UTC baseras på. Och det förkortas TAI och inte IAT, för det är också då franskans namn som är Temps Atomic International. Så man slänger om det där också. Och det är då en högprecisionsstandard för atomkoordinattid baserad på den tänkta tiden. Gud, jag känner mig som skolfröken här nu.
Som sitter i skolbänken, men vi kör.
Ja, men TAI beräknas, vi gör lätt för oss, TAI beräknas i alla fall av The International Bureau of Weights and Measures. Och den ligger nära Paris i Frankrike. Och då har man ett vägt genomsnitt av tiden. Och då har man 450 atomur på 80 nationella laboratorier över hela världen. Och så sätter man då ett snitt på deras beräkningar. Vilket betyder att så här, snittberäkningen är ju starkare och bättre än varje individuellt klockslag som rapporteras från de här 80 laboratorierna eller 450 atomuren. Och då kan man ju undra så här, vad är en atomklocka?
Mm, precis.
Vet du
nej, det låter spännande. Jag vet inte vad det är.
Atomklockor, det betyder egentligen att man räknar på rörelser i atomkärnan, för de följer ett väldigt återupprepat, de sker på exakt samma tid, de här rörelserna. Mm-hmm. Alltså man, och då använder man då cesiumklockor framförallt, och man använder sig av övergången mellan spinstillståndet i cesiumkärnan, för den har då en frekvens som är så otroligt regelbunden, och det är det mest accurate vi har hittat för att kunna fastställa tid idag.
Okej.
Okay. Ja, så det är liksom TAI då, som är International Atomic Time. Mm. Och sen har vi Coordinated Universal Time. Och då vill jag bara säga, vad är skillnaden mellan de två? För man blir så här, oh my god, det är så många olika koncept. Men då är det ju att UTC är baserat på TAI, men man justerar UTC:n med skottsekunder för att ta hänsyn till definitionen av hur jorden roterar. För att om man ska ta den matematiska formen för hur en sekund beräknas, då är den skitavancerad, och då diffar det lite grann mot hur jorden roterar.
Okej.
Ja. Ja, det är skottsekunder och allt möjligt där som håller på att ställa till det. Men då kan man ju fundera också på så här, hur ens telefon håller tiden. För jag vet, när man var yngre, då fick man ju också så här, när man var ute och flög, ända tidszon själv och sånt. Men nu är ju de uppkopplade till ett nätverk, så då hämtar de den här UTC:n från de här databaserna. Men sen finns det också, hur kan, om mobilen är helt urladdad och sen om man sätter på den och den inte har nätverksuppkoppling, typ om man är på fjället, det har hänt mig några gånger, om man är ute och vandrar och så dör mobilen och så har man inte kunnat ladda den. Men så sätter man på den och så har den inget nätverk, men sen har den ändå rätt tid. Mm. Det är ju lite freaky. Och då är det, beror på att det finns... Jo, men i de flesta datorer och smartphones så finns det då någonting som kallas RTC, eller real-time clock. Och den dras då på batteriet egentligen, men den drar så lite ström så att den kan gå i flera år även om mobilen är avladdad eller avstängd liksom. Och då tickar den iväg liksom. Den räknar liksom så här undan tiden och drar väldigt, väldigt lite på liksom mobilbatteriet. Mm. Och sen då, så när telefonen sätts på, då tar den ju först från den här real-time clock, och sen så när den blir uppkopplad med nätverk, då hämtar den ju UTC.
Gud, vad intressant. I didn't know.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men sen så, vad kan man göra med sin telefon? Då kan man ringa någon. Mm. Vem är alla tiders flicka?
Ja, men precis. Vår kära fröken Ur. Det är ju innan vi hade våra smartphones och så behövde vi faktiskt ställa in våra klockor efter tid. Och Fröken Ur, som vi alla vet, är en telefontjänst med en talande klocka som med väldigt stor noggrannhet anger aktuell tid.
13, 5 och 30.
Och det är ju, ja, det var ju då viktigt när man, eller och är fortfarande viktigt när man ska synkronisera sin klocka.
Jag tycker att det här är lite spännande, för att jag trodde inte att she was alive and kicking. Jag trodde hon hade checkat ut.
Men
jag
ringde faktiskt.
Ja, jag trodde hon hade liksom spelat ut. Men jag ringde faktiskt Fröken Ur i morse och fick en liten tidsuppdatering.
Du ser.
Ja.
Ja. Nej, men Fröken Ur är ju kopplad till ett atomur på Sveriges tekniska forskningsinstitut. Och Fröken Ur startade som en telefontjänst 1916 redan. Wow. Och man har sedan dess kunnat ringa då det här numret för att höra exakt tid på telefon. Och nu finns ju även Fröken Ur på internet tillgängligt. Och om jag har förstått det så är tiden ännu mer exakt där som anges än vad den är på telefon.
Men jag tänker, ja, för att när man går in på webbsidan, då är det en klocka som tickar. Liksom. Mm. Här ska hon ändå börja säga, du har kommit till Fröken Ur. Klockan är 12.00, bla bla bla.
Ja. Precis. Mm. Nej, men från början hade faktiskt Fröken Ur en felmarginal på 10 sekunder. Men sedan man har då satt in en tonmarkering så har felmarginalen minskat till mindre än en sekund, vilket är bra.
Ja, så att de kanske så här, när man ringde in så kanske de tog tiden just då, ja. Sen så skulle hon säga den och nu så bara...
Nu, precis.
Nu räknar de med att hon ska få haspla ur sig också innan klockan är vad den är.
Ja. Och den här automatiska tjänsten, den har funnits i Sverige sedan 6 oktober 1934. Och det var då att den här tidsangivelsen automatiserades med hjälp av en talmaskin som jag nämnde innan. Och den första veckan som tjänsten var i funktion så fick den fler än 28 000 samtal på ett dygn.
Wow.
Ja, det är många.
Vi var väl inte så många människor då heller. Vi var ju lite färre människor då än nu. Mm. Så att...
Ja, poppis Fröken Ur.
Mm, undrar hur många hon får idag.
Mm.
Kanske inte lika många.
Inte lika många, nej. Men still live and kicking.
Mm, men då får man ju ändå utgå från att Fröken Ur tänker att tiden är linjär. För jag tror att det är så långt den här maskininläsrösten sticker sig.
Ja, precis.
Det är bara så här, hej Fröken Ur, vad är den relativa tiden i den här delen av universum? Blaha, blaha.
Okej,
men nu ska vi ta tjuren vid hornen. Är tiden linjär? Eller är allt relativt?
Ja.
Är det bara, lever vi i en ändlös liksom, tidsloop eller WhatsApp?
WhatsApp, ja. Nej, men egentligen så finns det ju ingenting som heter nu när det kommer till fysik. Så rum och tid är ju flytande. Och vi påverkas ju hela tiden av gravitationen och hastigheten. Och Einstein uttryckte det lite fint så här att för oss fysiker så är distinktionen mellan dåtid, nutid och framtid bara en illusion. Hur ihållande den än är.
Mm.
Och fysiker definierar ju tid som utvecklingen av händelser från det förflutna till nuet in i framtiden. Så i grund och botten, om ett system är oföränderligt, så är det tidlöst, kan man säga.
Ja.
Tid kan ju anses vara verklighetens fjärde dimension också, som användes för att beskriva händelser i ett tredimensionellt rum. Det är nu vi börjar bli... Och det här är inget vi kan se, röra eller smaka på, men vi kan mäta dess passage. Are you with me?
Ja, I'm with you. Jag tänker på den här stammen jag ska prata om en liten stund som inte har något tidskoncept. Vi kan ju ha med oss det här då.
Ja, precis. Att
den fjärde dimensionen som faktiskt är tiden i det tredimensionella rummet, och så får den en helt ny innebörd liksom.
Ja, precis. Och i flera århundraden så betraktades ju tiden som en konstant oberoende kraft som universums framfart styrs av en enda klocka. Men med den här tidsbeskrivningen då förändrades 1905 med Albert Einsteins, den här speciella relativitetsteorin som vi har nämnt innan.
Och enligt Einsteins teori då så kan man resa tillbaka i tiden om man rör sig snabbare än ljusets hastighet, så länge man på något sätt kan ha en oändlig massa. Inte helt klart vad det betyder, men om man har en oändlig massa och kan röra sig snabbare än ljusets hastighet, då skulle man teoretiskt kunna resa tillbaka i tiden. Men det kommer antagligen inte fungera, för att man måste skapa ett maskhål också mellan två punkter i rumtiden. Och nu i senaste Thor-filmen här som kom upp på Avengers, då gjorde hon professorn där väldigt bra liknelse, att man tänker att man har ett papper som man viker i två delar och så har man två punkter. Viker man pappret och drar en penna igen, då är man ju på båda ställen samtidigt, kan resa från. Men att ju skapa ett sånt här maskhål mellan två punkter i rumstiden är ju ganska tufft då. För människan, vi har inte kommit fram till hur man uppfinner tekniken för att vika pappret och dra en penna igenom. Och vi kan inte heller böja, man kan också tydligen böja rumstiden om man så här spelar på några kosmiska strängar, men det här är ju då teoretiska fysiska strängar som är tunna strömmar av energi och de ska röra sig i motsatt riktning, men då skulle man också teoretiskt sett kunna förvränga rumstiden tillräckligt mycket för att skapa en sort of en liksom tidsliknande kurva eller rent konkret då en tidsmaskin, att man kan resa runt i tiden. Ja, jag vet inte om vi hängde med själva ens, men alltså, vi försöker klargöra det lite, men det är ju astrofysik här, och vi är mycket med astrofysik, är det vi inte?
Nej, man kan ju, om man vill liksom så här, det är ju inte något, jag vet inte om du har sett Interstellar.
Jo, ja. Den är så jävla bra.
Den är ju, för er som inte har sett, den handlar om en grupp astronauter som då via ett maskhål hittar en ny värld i en annan galax. Och det här maskhålet som man undersöker då, det är, long story short, han tar sig igenom maskhålet till den andra galaxen, sen så har de svårt att komma tillbaka, bla bla bla. Men den här, det som är intressant är, man kan se den här filmen om man vill liksom wrap your head around detta lite mer bättre, på ett mer lättförklarligt sätt kanske.
Den är jäkligt bra i alla fall. Matthew McConaughey tycker jag är en enastående rollprestation. Jag tycker han kan vara lite jobbig ibland, men den är faktiskt kanon.
Den är värd lite att se om.
Jag har typ sett den tre gånger. Den är riktigt bra. Och det är också här då hur man böjer tiden. För han lämnar när hans dotter är väldigt liten. Och sen så kommer han tillbaka när hon är väldigt, väldigt gammal. Och det har ju också, visar ju också på hur det blir när man reser ut i rymden och tiden rör sig relativt snabbt eller långsamt beroende på var man är liksom. Men sen kan vi också prata om det mänskliga perspektivet, och det naturliga mänskliga tidsperspektivet är ju kanske inte uteslutande biologiskt, att så här, vi föds med en inbyggd klocka, utan det är ju snarare format av våran kultur, kan man tänka, att så här, vi har ett språk där man pratar om dåtid och nutid. Jag var ute och cyklade igår, imorgon ska jag göra det här, när jag blir gammal, alla de bitarna. Men då finns det faktiskt en stam som upptäcktes 1986 som heter Amondawa-stammen, och de hittades i, eller fick kontakt då med den civiliserade världen då. Och då insåg forskarna då, som tog antropologerna, som tog kontakt med de här, att de har inget ord för tid. De saknar de språkliga strukturerna helt som relaterar till tid liksom, som vi till exempel då, men jag ska arbeta hela natten, eller imorgon ska jag göra det här liksom. Så de har inget koncept för liksom månad eller år eller timmar eller dagar.
Men hur kommer det sig då, Trom? Varför har det blivit så?
Jag kan inte förklara varför det har blivit så, men de har väl inte känt något behov av att ha det så. Men då, vad man gjorde, antropologerna började i alla fall intensivt studera den här stammen, och de preliminära resultat som man har då visar att Amondawa-stammen, de känner igen att händelser kan inträffa i tiden. Men att de inte, att tiden inte liksom existerar som ett separat koncept. Alltså så här, det kan hända händelser i olika kedjor, men inte att man erkänner tid. Jag har gjort ett exempel här som jag hoppas ska förklara det lite. Men jag uppfattar i alla fall som att de kan säga Albin cyklade. Det har hänt, men inte liksom konkret att han gjorde det igår. Albin cyklade och ramlade, men han cyklade och sen att han ramlade. Men sen inte att det hände igår eller att det händer imorgon eller någonting sånt. Så att, men de fattar det här med händelser liksom. Och på samma sätt, eftersom de inte kan referera till olika tidsperioder eller timmar eller dagar, så har de inte heller, de hänvisar inte heller till sina åldrar, Utan de byter istället namn under olika skeden av livet när de uppnår olika status inom samhället. Vad de inte har heller är liksom idéer om att en händelse, som jag var inne på det här, att man har cyklat eller det ska hända någonting. Och för många andra, de flesta andra språk, så har vi den här grunden som heter kartläggningshypotesen, att saker sker i den här satta tidslinjen, och så har inte de det.
Nej.
Då tänker jag onekligen på en annan så här Hollywoodfilm som heter Arrival. Har du sett den?
Ja, det är den det kommer utomjordingar, va?
Precis, det kommer utomjordingar. Också skitbra film. Jättespännande, men då just handlar det här om språk, och då är det en språkforskare som blir inblandad i det här projektet. Och det som de här utomjordingarna, arrivals, arrivar på jorden och ska ge då The Earthlings, eller mänskligheten, verktyg för att avvärja ett framtida hot mot universum som både då kan då förstöra vår jord, men även de här utomjordingarna som har kommit för att hjälpa oss. Och hur de hjälper är genom att ge mänskligheten ett språk som inte är linjärt utan cirkulärt. Att man just på det här sättet inte pratar om tiden som linjär, utan att om man inte tittar och psykologiskt tänker på tiden som en linjär tidslinje utan som ett cirkulärt händelseförlopp, då kan man också resa fram och tillbaka i tiden och påverka. För att bara komma tillbaka till lite mer konkret fysik då, för nu var jag ute på filosofi, och då är det också så tydligt att tiden kan i alla fall gå olika fort för folk. Så här, om man lämnar jorden när man är 15 i ett rymdskepp och så reser man med ljusets hastighet, och så är man 5 år i rymden. När man kommer tillbaka till jorden så kommer man då vara 20 år gammal, men alla dina vänner som var 15 när du åkte kommer vara 65.
Mm.
Och det här fenomenet är då känt som time dilation inom fysik. Och då blev jag påminn om en annan Hollywoodfilm som jag faktiskt tittade på igår, för jag blev så påminn om den när vi satt och läste på om det här relativtid och allting. Och den heter ju då Passengers, en kanonfilm med Jennifer Lawrence och Chris Pratt, och de åker ju då på en sån här ett spaceship, och de ska åka och kolonisera ny jordresan, ska ta 120 år, så de är nedsövda, men sen råkar deras kapslar som de ligger och sover i gå sönder, så att de vaknar mycket tidigare.
Mm.
Och då ska de skicka ett meddelande till jorden så här: hej hej, vi behöver svar.
Mm.
We're in deep shit. Och då tar det liksom så här bara: you will receive a reply in 55 years.
Mm. Message will arrive in 19 years.
Wait, what?
Earliest reply in 55 years.
55 years.
Så att det är ju liksom...
Tänk paniken.
Ja, herregud. Ja, den är real. Men jag rekommenderar den här Passengers om du inte har sett den. Jag tyckte den var väldigt bra.
Nej, men jag har faktiskt sett den. Jag har sett den 2 gånger till och med. Då är jag ju sån som kollar på filmer fler gånger om jag gillar dem.
Ja, men det är nice. Men i alla fall då, vad betyder det här med time dilation för tidsresor? Jo, ju snabbare man reser, desto långsammare upplever man tiden. Och forskarna har gjort experiment för att visa då att det här är sant. Och till exempel finns det ett experiment där man satte två klockor inställda på exakt samma tid, och så hade man en klocka som fick stanna på jorden och den andra fick flyga runt ett flygplan i då samma riktning som jorden roterar. Viktig side note.
Ja.
Så bryr sig.
Ja.
Men efter att flygplanet då flög runt jorden så jämförde forskarna sedan de två klockorna, och klockan på det här snabbrörliga flygplanet låg något efter klockan på marken, så klockan på flygplanet färdades alltså långsammare i tiden än en sekund per sekund. Och det beror då på vi har ju satt våra sekunder uträkningar baserat exakt på hur den är på jordens yta, men så fort man rör sig över så blir det liksom, då fuckar det upp lite grann.
Precis.
Och därför kan det ju bli så att om du reser när du är 15 och så reser du 20 år i ljusets hastighet, då kommer du hem och så är du fortfarande, du har bara åldrats 5 år,
ja,
men dina polare är 65.
Jo, men precis. Och man liksom så här, ja, det finns ju fler bevis, eller man ska säga, på att man faktiskt kan resa tillbaka till tiden. Eller, ja. För om man tittar på NASAs rymdteleskop så ger det också ett sätt för oss att se tillbaka i tiden i alla fall. För teleskopen hjälper oss att se de här stjärnorna och galaxer som är väldigt långt borta. Och det tar ju lång tid för ljuset att avlägsna sig från galaxer och nå oss.
Jag har hört att så här, vissa av de stjärnorna som vi ser på himlen, det ljuset är från liksom dinosaurierna gick på jorden.
Exakt.
Så på ett sätt så är det ju en time travel. Vi ser vad som har hänt.
Ja, och det är ju för att ljuset tar så lång tid att nå oss. Så vi ser ju allt, kan man säga, i det förflutna. Vilket då blir jag så här, mindblown. Det orkar jag inte riktigt med. Det är som när vi pratar rymden för dig. Liksom, det blir för mycket att ta in. Men, och det som jag tyckte var lite intressant är att solen som man ser genom vårt fönster, den är 8 minuter och 20 sekunder gammal. Och ljuset från vår närmsta stjärna är 4 år gammalt.
Spännande.
Ja. Så för att summera lite då. Ja, tidsresor kan man göra och det finns på riktigt. Men det är ju inte riktigt vad man har sett i de här filmerna då, som Interstellar och sådär, utan det är ju under vissa förhållanden som gör det möjligt att uppleva att tiden går i en annan takt, ändå en sekund per sekund.
Ja, och sen rent teoretiskt då på en astrofysisk nivå, om vi lyckades skapa ett maskhål eller dra lite de här kosmiska stringarna så skulle, och hade en konstant massa och skulle kunna resa i jättefort, så hade man tekniskt sett kunnat konstruera en tidsmaskin. Men not so much kanske. Nej. I reality. Så att, vi får väl nöja oss med Interstellar, Passenger och Arrival, och som får kittla fantasin så länge. Tills vidare. I am a passenger. Jag hoppas vi klarade oss OK.
Tungt
bra.
Astrofysik.
Men, tjena.
Ni får gärna hojta om ni har några, om det är någonting som ni vill tillägga här. Det finns mycket att prata om. Men det är kul att få lite...
Och förbehåll för att du kanske har klantat till det någonstans på vägen. Men vi hoppas, och vår ambition har varit att kunna klargöra lite grann där kring koncept och relativ tid och så vidare. Ni får gärna klicka in på publication.com, Your Brain Bubble Destination, fram till nästa veckas avsnitt. Och följ oss på sociala medier, Instagram och TikTok, där vi också heter Publication Very Logic. Tack snälla för att ni har lyssnat.
Tack för idag.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.